Vi börjar idag med en av de röster som allra flest människor i Göteborg lyssnar till idag, lyssnar efter. Och det är Håkan Hellströms röst, sång och texter. Håkan Hellström har gjort mer än Känn ingen sorg för mig i Göteborg. Och en av hans starkaste texter måste vara den som heter Du är snart där. Och det var Robert Eriksson som är pastor och föreståndare ute i Sävedalens missionskyrka som berättade om den konsert Håkan Hellström gjorde på Skandinavium 2010. Ett fullsatt Skandinavium och hur han slutar konserten med just den där texten, den sången, Du är snart där. Och hur han liksom skickar ut människor i Göteborgsnatten. Och Robert sa, det var som ett vibrerande väckelsemöte. Och jag citerar ur texten. Fortsätt när mörkret kommer och allt gör ont. Fortsätt som ett höstlöv i vårens första flod. Som ett hjärta som vägrar sluta slå. När varje bön gått åt, fortsätt. När du fallit tung på ditt minnes skrothög, hitta mig när som helst på samma gator som Cederhök. För jag tror, när vi går genom tiden, att det bästa inte hänt än. Säg det. Säg det. Säg det igen. Och när konserten är slut och ljusen tänds så ger Håkan en sista hälsning till publiken som är på väg ut. Glöm inte att gå ut och leta efter gryningen och ljuset. Hur kan vi välsigna Göteborg? Jag tänkte skjuta ett långskott och landa i Kramfors, hemma i Kramfors där jag kommer ifrån. Där finns nämligen en gammal man som heter Sven Brandt. När han var i sin kraftsdagar så hade han toppjobb bland annat inom FN. Han bodde världen över, han bodde i Pakistan, Bali, Botswana. Han är en gammal man nu. Han är änkeman sedan några år och han bor i en liten lägenhet i en pytteliten stad i södra Norrland. Han är just nu väldigt sjuk. Men innan det, de senaste åren, så har han blommat i en ny tjänst i Guds rike där han bor. Nämligen att välsigna människor i sin stad. Och när jag har funderat över den där frågan som är dagens tema, hur kan vi välsigna Göteborg, så har igen och igen bilden av Sven framträtt. För det har nästan aldrig slagit fel. Varje dag har han gått i sakta mak med sin rollator ner från den gata där han bor och ner till Limstadgatan som ungefär är avenyn fast i Kramfors, om ni förstår. Han har satt sig på en bänk där och han har inte gjort annat än att bli sittande. Min mamma som bor i ett hyreshus intill och har väldigt bra pejl har berättat att han oftast, stort sett varje dag, sitter där men att han oftast inte sitter ensam särskilt länge. Det har spridit sig att den här gamle mannen har tid, att han gärna lyssnar, att han inte minst gärna samtalar om andliga frågor, att han alltid har ett ord av uppmuntran någonstans i sina fickor och att han inte sällan skickar människor vidare ner mot Hemköp med välsignelsens ord över sig. Här finns några av de komponenter som faktiskt svarar lite på den där stora frågan, hur kan vi välsigna Göteborg? Jag tänker på tillgängligheten. Alltså var vi lever våra liv, frågor om umgänge och livsstil. Här finns detta att inte stå i vägen för sitt uppdrag. Det jag skulle vilja kalla med ett knöligt ord för genomsläppligheten som kristen. Här finns de goda orden, samtalen, vittnesbörden, välsignelsen. Och här finns inte minst energin och hoppet som vi är kallade att förmedla. För jag tror, när vi går genom tiden, att allt det bästa inte hänt än. Säg det, säg det, säg det igen. Jesu vän och lärjunge Petrus skriver. Han gör det sent i livet, vilket är viktigt att markera. Han gör det luttrad av svek, av fall, av ånger och av upprättelse. Han gör det efter att han har fått sina smällar i livet, så skriver han. Första Petribrev 3. Löna inte ont med ont, eller skymf med skymf. Tvärtom, välsigna, ty ni är kallade att få välsigna. Att få välsignelse. Jag upprepar frågan, hur kan vi välsigna Göteborg? Så tänkte jag att den här frågan är ju på gränsen till förmäten. Alltså, hur kan vi? Det är väl ändå Gud som välsignar. Och det är sant, men det är inte hela sanningen. Så först en liten språklektion utifrån, vad är då välsignelse? Ordet välsignelse betecknar i Bibeln ett tillflöde av liv som positivt ger uttryck för skaparens nåd och godhet. Man kan sammanfatta det med meningen, det är det lyckliga resultatet av Guds aktiva välvilja mot människor. Själva ordet betyder egentligen att tala väl om någon eller något. Men när det handlar om Guds välsignelse så är det större än så. När Gud välsignar så ger han också det som han talar om. Alltså välsignelsen är det samlade uttrycket för allt det som Gud ger i våra liv. Det svenska ordet välsigna kommer av ordet väl och signe, som egentligen betyder att man tecknar välgång, man tecknar något gott över den andra. Att man önskar, uttalar, beslutar eller åstadkommer att det går väl för någon. Tänk på det ett ögonblick till. Att man beslutar, önskar, uttalar eller åstadkommer att det går väl för någon. Och då blir den där frågan om hur vi kan vara med och välsigna, vi tillsammans med andra kristna i den här stan, välsigna Göteborg, både en närgången och mycket praktisk fråga. Hur kan vi i samarbete, samverkan med Gud, åstadkomma att det går väl för Göteborg? Välsignelsen är ju inte bara någonting som liksom ramlar ner från himlen de dagar Gud råkar vara på gott humör. Utan välsignelsen är Guds sätt att använda sin församling, att använda sina barn i ord, i bön och i handling. Det är Gud som välsignar, men han tycks vara noga med att blanda in så många som möjligt i den processen. Och därför är det någonting dynamiskt i detta med Guds välsignelse. Den strömmar liksom i Bibeln åt alla håll samtidigt. Aaron och prästsläkten får i Gamla testamentet uppdraget att välsigna Israels folk. Vi uppmanas åt andra hållet att välsigna Gud, att prisa Gud, tala väl om Gud. Och Gud själv lovar att välsigna dem som vi välsignar. Alltså välsignelsen är en dynamisk process som flödar åt alla håll. Och i ett av de två ställen i Nya Testamentet där vi uttryckligen uppmanas att aktivt välja att välsigna vår samtid, så följs den uppmaningen av ett löfte, det jag läste. Att vi ska bli välsignade. Jag läser igen. Löna inte ont med ont, skymf med skymf, utan tvärtom, välsigna, ty ni är själva kallade att få välsignelse. Nu är vi en av mina korta tankar om detta, och det är det där med placeringen eller tillgängligheten eller mer vardagligt tal. Var och hur vi lever våra liv som troende. När jag växte upp så citerades ibland ett bibelord där det står att man inte ska sitta där de bespottade sitter. Med den uttalade, ofta outtalade tolkningen av detta, att man skulle vara försiktig med att ingå i ofromma miljöer. Och jag är så glad att jag kan säga att det är årtionden jag har hört den versen användas på det sättet. För att kunna bli till välsignelse för någon som är i en krets som är större än den egna och varandra, så krävs ju att man på något sätt finns i en sån krets, umgås i en sån krets. Och vårt sätt att använda vår tid, vår sociala tid, visar ju väldigt tydligt på vad det är vi värdesätter och håller värdefullt runt våra liv. Vi umgås med människor som vi sätter värde på. När Jesus undervisar på berget om just detta, att leva i den värld där vi är födda och ställda, så understryker han samtidigt vikten av att inte låta sig absorberas av rådande normer och värderingar, och det självklara i att leva nära och med sin omgivning. Först säger han, ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Alltså först detta, att inte urvattnas, att inte helt assimileras och uppgå i det omgivandes värderingar. Men i nästa andetag, då gör Jesus klart att det är precis där vi ska leva. Där den risken finns, där ska vi leva, inte i en skyddad värld. Och så säger han, ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och man, när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet, utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. Och det här är någonting, hävdar jag, som Nya Testamentet tycks förutsätta, ta som en självklarhet. Uppmaningar om att vi ska se noga upp med hur vi lever, att vi måste veta hur vi ska svara var och en, faller ju platt om ens umgänge bara består av människor som tror som jag, lever som jag, tänker som jag. Då faller behovet av den sortens uppmaningar. Att bli till välsignelse förutsätter att vi lever vanliga liv. Att vi engagerar oss i vår närmiljö. Att vi går på bjudningar med jobbet och i grannskapet. In i miljöer där livsstilskoderna kanske fullständigt kolliderar. Där allt inte är självklart. Tvivlar man på det, så räcker det att man läser evangelierna och så tittar man noga på Jesu umgängesmönster. Och så frågar jag idag utifrån grundfrågan, hur kan vi välsigna Göteborg? Så frågar jag, hur ser ditt umgänge ut? Tillbaka till Sven. Så fanns det naturligtvis fler människor i Kramfors att ta av. Människor som säkert hade ett rikt böneliv, mycket andlig insikt. Men det blir så klart i bilden av honom att det också är en fråga om tillgänglighet. Och jag gillar tanken på att han bara tog sin rollator och gick och satte sig där på en parkbänk. Och så lät han människor komma till sig. I det finns ju både ödmjukhet och en ganska stor dos andligt självförtroende. Han attackerade inte folk som skulle köpa mellanmjölk och Skogaholmslimpa nere på Hemköp när de gick förbi, utan han bara satt där på en plats där Gud kunde använda honom. Och det finns en koppling här mellan placeringen av våra liv, var vi lever våra liv, och möjligheten att få bli till välsignelse. Sven satte sig inte uppe vid Fischa fäbodar, även om det är vackert där strax utanför Kramfors. Han satte sig där han kunde bli till välsignelse. Han parkerade sin rollator där han kunde få stå till förfogande. Och så har jag tänkt att detta kanske också handlar i ett större perspektiv om vad vår kyrka ska ligga i framtiden. Alltså om det här är det ideala läget för en församling som oss, eller om vi ska flytta. Den frågeställningen måste vara, var gör vi mest nytta? Var står vi mest till förfogande? Om att välsigna är att önska, uttala, besluta eller åstadkomma att det går bra för Göteborg, så kanske vår framtidskyrka måste formas efter nya och andra frågor. Välsignelse är inte enbart ord utan också handling, att tillföra någonting. Så undrar jag, var saknas det mötesplatser över alla kulturer i vår stad idag? Var finns de stora sociala behoven i Göteborg idag? Eller om vi är kvar här, vad är det som saknas idag i innerstan där vi kunde få ha ett viktigt, välbehövt bidrag? Vi sitter som församling tillsammans med andra kristna i den här stan på enorma resurser. Och då tänker jag inte främst på pengar eller fastigheter, utan jag tänker på alla er, på alla oss. Alla mänskliga resurser, alla andliga resurser som kan få strömma igenom oss alla. Då tänker jag, är det inte dags att vi tar alla de resurserna och så bränner vi dem nu? Vi satsar allt på ett enda kort. Att få älska den här stan mer än med ord och goda tankar. Att få bli en välsignelse i ord och i handling. Och det är vid min nästa lilla markering. Att tala väl om Göteborg. Det ord som Nya Testamentet använder för att välsigna kommer av ett ord som betyder lovprisa, lovorda eller just tala väl om. Och betydelsen i den texten jag läste ur första Peter i brev 3, där det står att vi inte ska möta skymf med skymf utan välsigna, är just den att vi ska tala väl om dem vi möter. Den kör som är lättast att rekrytera folk till, vet ni vilken det är? Det är gnällkören. Och nu står jag här och låter själv som en som deltar i den. Står och gnäller över gnällkören. Alltså att det är så fruktansvärt lätt att falla in i det där gnällandet om hur eländigt allt är, om hur folk är nu för tiden och hur sekulariseringen har brett ut sig och vi toppar statistiken i världen och allt detta. Så satt jag en dag med ordet sekularisering och så tänkte jag, det är ju ett konstigt begrepp på ett sätt som nästan bara vi i kyrkan använder. Och så slog det mig, jag vet inte hur en sekulariserad människa ser ut. Vet du det? Alltså hur vet man det? Jag vet hur människor ser ut. Och det finns bara en enda sort. Och i alla dem så finns det någonting gott att fästa sin uppmärksamhet på. Undantagslöst. Varje människa vi möter är skapad av Gud, är älskad av Gud. Och vad det gäller Guds inställning till henne så behöver vi aldrig tveka. Hon är genomälskad. Eller med ord av broder Roger i Tessé, ni vet. Han som ju levde så ute på det där fältet där han kunde bli till välsignelse och möta människor. Att han faktiskt fick ge sitt liv där, blev dödad där. Han sa, och hade det som någon slags motto över sitt liv. Gud kan bara älska. Gud kan bara älska. Det här ska vi prata om. Om hur mycket längtan det bor i Göteborg. Om hur mycket gott det finns och görs i den här staden. Om hur mycket Gud älskar människor i Göteborg. Om det ska vi prata. Och när andra gnäller på politiker och makthavare så ska inte vi stämma in i den gnällkören. Vi är kallade till något annat, nämligen att välsigna, att tala väl om. Och det står högt över alla politiska färger. Vi uppmanas i första Timoteusbrevet till förbön och tacksägelse för alla som har makt. Märk att det står tacksägelse, inte tacksamhet. Alltså man behöver kanske inte vara riktigt tacksam för allt som sker. Men vi uppmanas att uttrycka tacksägelsen. Alltså tala väl om politiker, kommunledning, tjänstemän, ordningsmakt, lagstiftare. Och det är inte samma sak som att stryka medhårs och aldrig ha en åsikt. Det är någon slags grundhållning att vi vill vara ett folk som är en välsignelse, en god kraft i samhället. Och så framför allt aktivt delta i det som kan göra den här stan till det som Göteborgs-Posten med ett helt uppslag för någon vecka sedan hade som en vision när det handlar om Göteborg 2021. Orden en förvandlad stad. Så praktisk är välsignelsen. Så tänkte jag skjuta in i detta tal att det finns ett gott tillfälle att börja praktisera detta. Och det är ju när Anneli Hultén, kommunstyrelsens ordförande, gästar vår kyrka här den 23 oktober för en hearing om Göteborgs framtid. Tänk om vi kunde fylla Smyna en veckokväll med människor som har en välsignande attityd, som vill väl och som är beredda att sätta skuldran till för att välsigna den här stan. Tänk om vi kunde göra det i så hög grad att det inte går att värja sig mot den välsignelse som vibrerar i det här rummet. Jag tror att det är möjligt. Stå inte i vägen till sist. När den här predikoserien Hjärtefrågor påannonserades för några söndagar sen så kom en av våra församlingsledare fram till mig. Och han sa att han tydligt hade sett bilden av detta som bilden av ett brustet hjärta. När han såg texten hjärtefrågor, Guds och våra, så framträdde så tydligt bilden av ett brustet hjärta. Brustet för människor i den här staden. Och jag har inte kunnat släppa det där. Att bara den vars hjärta har brustit och som känns vid denna sin brustenhet, bara den människan kan bli en välsignelse. Det finns någon slags mandat i detta. Alltså att få tillåtelsen att välsigna någon. Och man behöver faktiskt inte gå längre än till sig själv för att inse vilka det är man väljer att öppna sig för, vilka människor man blir mottaglig inför. Ja, det är inte de prickfria, det är inte de tvärsäkra, utan det är de som har luttrats av livet och ändå bevarat tron och hoppet. Och jag tror det finns en koppling mellan Sven i Kramfors, när han sitter där på bänken i Kramfors, och hans liv. Att han har gått igenom så mycket som han gjort, men han sitter där fortfarande. Trots att han måste ta sig dit med rollator, så sitter han där som ett vikarierande hopp i sin stad. Och blir på det sättet någon man gärna letar sig in. Det finns ett brustet hjärta där som känns igen för den som också har ett brustet hjärta. Det är detta jag kallar för genomsläpplighet. Och jag ber om ursäkt att jag inte hittat ett bättre ord. Men att inte stå i vägen. Att ha en attityd som gör att man inte stänger för mötet. En attityd som gör att man inte distanserar, utan blir tillgänglig för den välsignelse Gud vill förmedla. Att man så känns vid sin egen brustenhet, sin oförmåga till ett heligt liv, sina egna sår, att våra möten mellan varann och i den här stan får bli brustna hjärtans möten. Så att hoppet blir synligt. Men denna skatt, skriver Paulus, har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Den som har anat den väldiga kraften, skatten som det står, har därmed en kallelse över sitt liv. Att varje möte, att varje samtal skulle få tillföra energi, hopp och tro. Alltså att man bär den där skatten i ett lerkärl som gör att skatten syns och varje dag ger hoppet näring. Och då är jag tillbaka där jag började, hos Håkan Hellström. Och jag citerar: för jag tror, när vi går genom tiden, att det bästa inte har hänt än. Säg det. Säg det. Säg det igen. Vi ber.